Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 241. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Johnny Fedel. Välkommen hit.
Tusen tack.
För alla eventuellt yngre lyssnare så är det lika bra att klargöra från början att Johnny Fedel är ju alltså inte bara målvaktstränare i dagens Malmö FF. Jo, det är det han är i dagens Malmö FF. Men han har också på sitt samvete 588 A-lagsmatcher för Malmö FF, vilket placerar honom på femte plats över listan över de som har spelat flest matcher. Kan du de fyra som är före?
Oh, herregud. Det måste vara Christer, Roy, Janne före mig. Sen tror jag nog att tyvärr kan jag inte trean.
Kan du det, Max? Det
var ju... jag har listan framför mig.
Du fuskar som vanligt.
Ja, men det är faktiskt så att Johnny är sexa på listan.
Vem är du med för? Erik Nilsson, har du någon med?
Vi tar Christer Kristensson 626 matcher. Ja. Erik Nilsson 600. Roy Andersson 624. Bo Larsson 5... Nej, förlåt, alltså, det är jag som säger fel. Där hade vi dem. Och ja. Janne Möller 591. Det var i ordning i min lista här.
Ja, titta.
Jag tänkte väl.
Ja.
Max som vill putta ner mig ett steg.
Ja, precis.
Den listan jag hittade, den är sorterad efter antalet allsvenska matcher. Där är du sexa.
Ja, det kan inte stämma. Ja.
Men du skulle ju spela tre matcher till så du kom före Jon. Eller Janne, det var ju inte bra.
Nej, det ska jag inte alls ta. Janne har varit en stor förebild och idol för mig. Så han får jättegärna lov att vara före mig.
Det är ju en sak som jag tänkte vi skulle kunna återkomma till här, både Janne Möller men även liksom den, vad ska man säga, rollen som du hade inledningsvis som reserv och backup. Mm. Men om vi drar lite mer fakta här i början så var det ju då så att Johnny gjorde allsvensk debut som 17-åring 1984.
Det stämmer. Älvsborg borta.
Ja, det blev förlust.
2-1.
Men vad det här är ju liksom, jag var ganska ung då så att jag var 10 år yngre. Men hur var det? Alltså var det en skadesituation eller vad var det som, antar jag?
Jag var väl rätt så ung när jag var i 17 när jag blev upptagen i A-laget. Och MFF hade väl haft en rotation på målvakterna. Janne kom tillbaka från utlandsproffs och så tror jag att det var Pertti Alaja som slutade. Och i och med det så, om jag inte minns fel, så var Mats Strandberg också som reservmålvakt bakom Pertti. Va? Och så slutade väl Mats också på den vevan där och så plockade de upp mig. Så på den vevan blev det här så att säga. Så, yeah. De tog väl in Mats Strandberg sen också inför Jannes skada där 84. Men så skadade han sig också. Och sen fick jag chansen.
Hur var det? Kommer du ihåg det?
Det är klart att det var pirret och nervöst. Det kommer man inte ifrån. Men sen samtidigt så jag hade haft turen och äran både för att spela MM och någon intertutomatch. Så jag hade ju kommit in i själva rulliansen där. Men allsvenskan är allsvenskan och det är ju helt klart att det var nervöst. Det var det.
Sen var det ju ändå så, det blev ju lite matcher här och där. Men det var ju inte förrän 1989 när Janne hade lagt av eller bestämt sig för att varva ner, rättare sagt, som du blev första målvakt. Och det är ju en situation som känns oerhört främmande i så som fotbollen ser ut idag, att man har en reserv som är så lojal under så lång tid och liksom tänker att min tid kommer att komma.
Ja, men du måste nu ta i aspekten också, liksom jag var 17 år när jag kom upp. Och liksom, jag kan väl tycka lite grann man vidgade sin tid under den här tiden. Jag kommer själv ihåg att 88 så hade jag faktiskt ett jävligt bra år bakom mig. Fast jag var reservmålvakt på så sätt. Men jag kände ju själv att liksom här fanns möjligheter. Om inte MFF så liksom att man tog sig vidare därifrån. Och med tanke på att man var 22 år då. Och så plus att liksom fotbollsvärlden ser helt annorlunda ut än vad den gör nu för tiden. Så lojal. Du spelar i Sveriges bästa lag. Jag menar på Vaskåne annanstans. Jag tyckte detta här var ett perfekt sätt för mig att kunna utvecklas på.
Jag tänker målvakter är ju, det är ett speciellt släkte så att säga, och speciellt uppdrag eftersom det är bara en som står där. Vad betyder Janne? Fredrik var väl inne lite på det innan, men vad betyder det att för dig att få jobba med Janne under de här åren? För ni blev ju väldigt nära och väldigt tajta naturligtvis.
Det betyder en hel del. Janne med sitt lugn och sin trygghet och jag då energisk och ett hett temperament. Så liksom det var ju perfekt för mig att ha Janne som en mentor och kunna lära ifrån honom och ta de bitarna som jag tyckte passade in i mitt målvaktssätt att spela på. Så Janne för mig har ju varit en stor förebild, det har det. Och dels liksom, med den rutinen han låg inne med så kunde det ju återigen 17 år, det kunde inte bli bättre för mig.
Hade ni någon målvaktstränare?
Ja, det var lite blandat där. Vi hade väl ett år hade vi Tore Svensson. Och det var från och till med målvaktstränare då. Och det var ju likadant under min tid när jag stod. Något år hade vi ingenting alls. Jag spelade ju fan mer utan när jag stod mål. Och liksom det är klart att det påverkar ens sätt att kunna agera i målet. Det gör det.
Det som ändå, om man får någon, fick ut någon positiv effekt av det var ju att du var ju lite föregångare i spelet med fötterna. När den regeländringen kom, jag minns inte vilket år det var, minns du det själv?
Jag tror
det vill säga bakåtpassningsregeln.
Jag tror du inte fick lov att börja ta upp bollen att det kom... jag tror det kom rätt så tidigt, om inte det var 90 eller något sånt, va?
Mm.
Jag tror det var det, för jag var ju väl med landslaget i Australien då. Jag kommer väl ihåg det, för jag plockade upp en bakåtpassning från Mats Green. Jag minns det så väl. Och Tord Grip kommer att springa och skriker till mig att du får inte lov att ta upp bollen. Ja, det kommer jag ihåg faktiskt. Jag tror det är väl där runt 90.
Ja. Ja, för det kändes ju som att du var bättre rustad än ganska många andra att hantera den omställningen. För det var ju, ska man vara ärlig, så var det ju då. Det fanns ju många målvakter då som inte hade behövt använda fötterna i princip under hela sin karriär och som inte heller behärskade särskilt bra.
Ja, alltså själva regeln var ju fantastisk för fotbollen, för liksom vi kunde ju förstöra fotbollen totalt genom att liksom plocka upp, studsa, rulla, plocka upp, studsa. Fördelen som jag hade väl kanske är att jag själv i grund och botten började jag spela ute, så liksom jag har ju varit en mittfältare en gång i tiden. Och sen sakta men säkert så åkte man bakåt här. Men ja, föregångare. Jag var väl duktig på det, kan man väl säga.
Måste ju fråga dig, varför hamnade du i målet en gång i tiden?
Jag stod mål i handboll i MFF.
Ja, det var så du.
Ja, så stod där faktiskt. Jag tyckte det var rätt så kul. Det var väl en av de sporterna som jag tyckte var rätt så roligt här. Men sen fotbollen tog mer och mer över. Alla kompisarna spelade fotboll. Det var få spelare som liksom kompisar som höll på med själva handbollsbiten. Så det blev att fotbollen tog mer och mer över hand. Och sen det var det någon uttagning vi hade där det saknades en målvakt. Så sa jag, jag kan gå in och ställa mig, för jag står med i handboll, så ställer jag mig där. Så på den vägen är det.
Nej, för det är lite kul, för Janne Möller var ju faktiskt också duktig handbollsspelare, men han spelade ute där.
Ja.
Om jag minns rätt. Han var skytt.
Jag tänkte vi ta upp tråden där igen 1989. Då var det ju... ni vann ju Allsvenskan det året. Och det var väl då var femte seriesegern i rad. Och sen blev det förlust i SM-finalen mot Norrköping det enda året där man Svenska fotbollförbundet bestämde att det inte skulle vara sammanlagt hemma och borta resultat.
Mm. Stämmer.
Och då tänkte man ju att ja, men då vinner MFF, då tar de guld nästa år istället. Men sen så blev det ju av naturliga skäl så att stora delar av det laget som representerade MFF i slutet av 80-talet splittrades. Eftersom spelarna var... och det var ju liksom... Spelarna var ju så bra så att de försvann helt enkelt.
Stämmer.
Hur... jag tänker då, hade du under hela din tid fram till dess MFF liksom varit van vid att vinna serien varje år och ta SM-guld i alla fall vartannat? Sen blev det ju en omställning där ni fick finna er att vara lite längre ner i den allsvenska hierarkin. Hur var det? Hur var det för dig?
Ja, jag kan väl säga som så här, längre ner kan jag väl inte riktigt hålla med om. Vi hade väl några år där med Rolf där vi var uppe och sniffade lite grann. Vi kom tvåa, trea, fyra om jag inte minns fel. Och sen var det väl några år där vi liksom var lite längre ner. Och sen hade vi väl... pissåret 99 där vi åkte ur. Ja, det är klart att det tar emot, det gör det. Men så som det såg ut i klubben då så kan jag ju förstå liksom att vi hade lite problem med att kunna konkurrera med toppen där. Plus att vi hade Göteborg som liksom verkligen hade sett om sitt hus och som verkligen liksom sög upp marknaden på alla talanger och duktiga spelare. Så liksom, man var ju knappt över någonting från de andra lagen. Så de dominerade ju svensk fotboll med all rätt under hela 90-talet. Och det kunde man ju inte... Ja. Man kunde inte göra någonting åt det. Det bara
var... när du säger att situationen var sån i klubben, kan du liksom mer beskriva vad det var som hände i MFF på 90-talet?
Jag kan inte... Inget speciellt på så sätt. Men tittar man, vi hade väl lite magra framgångar. Vi hade spelare som blev proffs. Vi fick ingen kontinuitet i vissa saker där, och det var väl ett år med en tränare där liksom de flesta spelarna försvann, i varje fall de som låg precis bakom oss, och innebörden i det hela blev ju att liksom vi fick upp många unga bra spelare, men de hade ju inte den rutinen och den goet som behövdes för att liksom verkligen kunna klara av att komma topp 5 i Allsvenskan.
Jag tänker också, ekonomin var väl inte den bästa på 90-talet, var det något ni spelade om?
Ja, det var väl någon gång man märkte det, men jag tyckte de skötte det, styrelsen skötte det på ett fantastiskt sätt, så där kan man ju inte liksom fråga överhuvudtaget. Jag har aldrig varit med om i klubben här att man liksom har haft någon tanke överhuvudtaget på att liksom inte man skulle få lönen, utan allting har fungerat smärtfritt. Sen liksom kanske det syntes i att nyförvärv och sånt kanske inte blev av den kaliber som behövdes för att vinna. Och det är ju fullt förståeligt med tanke på pengarna. Plus att Göteborg då, de tog ju allt.
Jag tänker också bara så här, liksom, det var ju en experimenttid med slutspel och det var mästerskapsserie och publiksiffrorna sjönk. Tror du att allt det här hängde ihop så att säga, eller fanns det andra skäl till att fotbollen tappade så mycket? Det är en stor fråga naturligtvis.
Ja, det är en stor fråga. Det får jag väl hålla med om. Rent medialt så är det ju helt annorlunda nu. Det ser ju helt annorlunda nu. Du kommer ju åt publiken på ett helt annat sätt nu. Både när det gäller tv och när det gäller kanske tidningar och all social media som finns. Det fanns ju inte på den tiden. Så det var ju lättare nu att kunna skapa ett intresse så som vi har nu. Det är en stor skillnad.
För dig som har gjort hela resan måste det nästan vara overkligt att tänka tillbaka liksom, att ni hade 1700 åskådare i Allsvenskan och sånt där.
Ja, inne på den stora stadion kunde det vara rätt så tufft, kan jag säga. Jag tror det var det vi spelade någon match där vi hade, jag tror det var under till och med om det var 500 eller sånt på den jättearenan som är idag. Jag tycker det som så här, det har varit en intressant resa. Man kan ju inte bara säga det negativa, du får säga det positiva i det hela också. Det positiva är liksom att det kan ju bara bli bättre när det går dåligt. Och det har ju gått bättre för klubben här. Vi har haft framgångar, vi har verkligen lyckats här med ekonomi och hela den biten där. Det här är duktiga människor som sitter här och jobbar nu. Och det har varit duktiga människor för, och kompetenta människor framförallt som liksom har skapat det vi har nu i klubben här. Allt från tränare till kontorsfolk som är här och spelar. Så resan jag har haft, den har ju egentligen varit magisk för min egen del. Att kunna liksom se baksidan av myntet också. Och inte bara liksom se den här positiva och glamouren som vi har här nu. Utan man har sett verkligen längst ner i kistan också där det har varit verkligen tufft.
Om man går tillbaka då, eller som jag sa innan, så 89, det blev ju inget SM-guld, men det blev ju serieseger, och det var ju också då som ni slog ut Inter i Europacupen. Det var ju liksom en väldigt hög nivå att börja på, och sen så var du själv inne på liksom det som hände 10 år senare. Mm. Och sen då omstarten i Superettan som ju liksom sedan dess har pekat ut som just en omstart för hela föreningen. Hur kände du personligen? Var det viktigt för dig att få och liksom vara med där och vara med om den omstarten?
Ja, det tycker jag, även om jag höll på att missa den här. För liksom, det var väl nästan bud på att jag inte skulle fortsätta här. Men ser man till de andra bitarna här, och ser man till exempel till vad både Hasse och styrelsen gjorde för att verkligen lyfta upp det här med nätverket och allt det som skapades här, så var det ju helt enormt. Det blev ett jävla driv bakom alltihop, bakom företagen som ville ställa upp, bakom MFF, få upp MFF igen i Allsvenskan och allt vad det innebar. Så liksom, det där var ju, jag återigen, få förhållandet att man har varit med i det.
Jag brukar säga att jag tror det var nog bra för MFF att ni åkte ut när man ser facit i efterhand.
Ja, det kan man väl säga. Vi har ju alltid varit lite kaxiga här. Det kommer man inte ifrån. Allmän meriter är ju rätt så kaxiga i grund och botten här. Men jag tror nog att få en liten awakening som klubben och föreningen fick här med tanke på degraderingen i Superettan. Det som du säger, det blev en awakening. Det blev att folk började tänka till lite vad vi gjorde och hur vi gjorde saker och ting. Jag tror nog framförallt hur vi gjorde saker och ting har varit den stora skillnaden och det som har varit positivt för klubben.
Innan vi går vidare, jag kan inte riktigt, började du som knatte i MFF, så du har spelat i MFF redan från början, va?
Fotbollsskolan till och med.
Hela vägen, just det. Det är ganska många som har gått den vägen. Det är värt att notera det. Alltså det är
en lång väg. Det är det. Det kommer inte från. Man har ju sett mycket skiften som har varit här på själva området här. Det kommer inte ifrån. Men ja, det är, sen vad är det, 6 eller 7 år gammal? Något sånt.
Sen då, när vi då är inne på det spåret, så du gjorde din sista säsong då 2001. Mm. Du var tillbaka i Allsvenskan. Kände du efter det liksom att det var att nu har jag gjort mitt i Malmö FF, eller var det, tänkte du redan då liksom i banorna av att du skulle komma tillbaka i föreningen i någon kapacitet?
Nej, jag tror nu allting började när jag fick min knäskada 98. Och då var det ju mycket snack om att i och med det var en bakre korsbandsskada, att du har gjort ditt, du kommer aldrig mer göra det, du kommer inte göra detta, du kommer bli förhindrad att göra det andra. Så mitt mål var ju liksom att jag skulle spela fotboll och jag skulle spela allsvensk fotboll. Det var ju mitt mål då. Med tanke på liksom att jag fick skadan när jag var 32 år gammal, så liksom hade man inte lust av att leva resten av sitt liv som en fotbollsinvalid. Utan jag ville tillbaka, jag ville spela och framförallt så ville jag ta tillbaka min plats. Sen att jag slutade 2001, man fick lite andra, man såg på livet på ett helt annat sätt här och jag kände mig fullt frisk och liksom såg andra utmaningar också att kunna göra här. Så på så sätt så blev det sista året. Sen att sluta med fotbollen helt, det var ju inte min tanke, men det blev några år i Höllviken och ett gästspel i Halmstad. Alltså. Sen fick det vara nog, tyckte jag.
Men när kom tankarna på tränarskap, målvaktstränardelen in?
Den kom lite senare. Det började faktiskt redan första året efter att det slutat, där jag var målvaktstränare i Höllviken. Så frågade då ordföranden där, Mats Nilsson, om jag var sugen på att stå mål lite grann. Så jag kan vara med på träningarna. Sen, dum som man är, så liksom, så fortsätter man och sen liksom, sen kommer den här glöden igen och så fortsätter man. Nej, jag tror nog tankarna kom någon gång året innan jag började som målvaktstränare här. Men tanken var ju mer liksom det här med de yngre killarna, att liksom hitta verkligen ett sätt att kunna ge dem ordentlig träning för att liksom komma in i det hela. Och då, mina tankar var ju själv hur jag hade haft det, liksom, sporadisk målvaktsträning något år. Så, precis som jag sa innan, spelade jag mer utan när jag stod i mål och hela den biten där. Så liksom, det var väl lite grann där det började. Och liksom, fotboll ligger en varmt om hjärtat. Och det är, även om jag har provat på andra yrken, så liksom, det är fan svårt att släppa det. Alltså.
Om du är inne på att tangera det, så vi vet ju att du har varit inne i krogbranschen. Och ja. Hur var det? Och hur lång period höll du på där egentligen?
Det var rätt så länge. Jag och min kollega, vi köpte restaurang Hipp här i början på februari 2002. Sen släppte jag det 2015. Så de åren, vad blev det, 14 år som man jobbade i krogbranschen. Och måste faktiskt säga att det var fantastiskt att komma in på ett vanligt jobb, om man ska kalla det för det, och se hur det fungerar och hur det flöt, om man säger som så. Med tanke på liksom hela mitt liv har varit inom idrotten och liksom väldigt inrutat. Så jag är väldigt tacksam för de åren som jag har haft inom restaurangbranschen. Det är jag.
Och var det tankar du hade redan innan du slutade, eller var det en slump att det blev just krog?
Nej, slump var det inte. Utan, vi hade redan köpt den här restaurangen på sommaren 2001. Så var avtalet klart att vi skulle ta över i februari. Så liksom, slump var det inte. Utan det fanns en tanke bakom det hela.
Jag tänker att det finns en koppling där att du slutar spela 2001 också. Alltså att du påbörjade det nya livet, så att säga.
Det stämmer.
Hade det livet gått att kombinera med det du gör nu?
Nej, det hade det inte, kan jag säga. Det var väl lite problematiskt redan då, där det blev lite stressfullt under de åren som jag började som målvaktstränare i MFF. Då var det väl inte lika intensivt som målvaktstränare som det är nu. Nu är det ju... Ja, alltså du kan inte kombinera det. Det är mer än ett fulltidsjobb, det jag håller på med. Folk tror kanske att man liksom sitter här och håller tummarna och så sen så kastar man två bollar till keeparna och sen går jag hem och sätter mig. Det är definitivt inte på det sättet. Det är ett digert jobb. Det är mycket data, kan jag säga. Man är fyrkantig ibland.
Vad innebär det, kan du säga mer vad man gör? Sitter man och studerar andra målvakter också, eller tittar man bara på de egna? Eller?
Nej, det du gör till att börja med, det är liksom att du tar ju hand om de målvakterna som jag har hand om. Vi utgår ifrån dem, hur du ska lägga upp träningar, vad de ska förbättra, och du tittar igenom själva träningen vi har haft. Och sen går du vidare, då har du match och motståndare. Vad gör motståndarna? Och liksom, i och med nu också att jag har hand om de defensiva fasta situationerna, så blir det ju rätt så mycket att sitta och titta och försöka luska ut vad motståndarna har. Och sen har du efterspelet på alltihopa. Det är ju liksom att du ska summera och återkoppla till målvakterna vad som har hänt under matchen här. Så det är mycket att titta fotboll och en fotbollsmatch. Ni vet själva, den bara en och en halv timme, även om du snabbspolar, så liksom blir det att du sitter och tittar på situationer. Så du sitter många timmar och tittar på fotboll och på situationer och hela den biten där.
Är du helt självlärd som tränare?
Det får du förtydliga.
Nej, men jag tänker så här, har du gått en massa förbundskurser och sånt
där? Ja, det har jag. Jag har ju gått det här UEFA MVA som är liksom obligatorisk utomlands om du ska träna typ då allsvenska målvakter och kunna vara med. Så den har jag gått, det har jag.
Hur ser det ut då? Liksom, alltså neråt under A-lagsverksamheten, är du involverad i målvaktsträningen där också på något sätt? Direkt eller indirekt?
Nej, det är ju Zlatan som har tagit hand om keeperna under till. Och i och med jag själv har haft han som målvakt här, så är det ju lite lättare. Vi har rätt så daglig kommunikation, både han och jag. Men sen samtidigt så ska han sköta de bitarna där. Det är klart att vi söker råd hos varandra när det gäller både träning och match och hela den biten där vi bollar saker fram och tillbaka. Men att jag ska gå in och liksom peka med fingret vad han ska göra, det blir helt fel. Utan det är han som sköter de bitarna där och så sen så liksom jobbar vi därefter. Jag tycker det är väldigt viktigt att en människa han är självständig och självgående i det han sysslar med. Det är inte meningen att jag ska gå in och peka med hela handen och styra, för det kommer att sluta med att den människan kommer att få problem längre fram och ta egna beslut. Så det är en bra uppdelning. Zlatan är duktig på det han gör, så det är fantastiskt för min del.
Vi ska förtydliga det att det är Zlatan Asinovic.
Ja,
fanns i MFF ett tag. Och väl skadade knät, men inte, det var väl så han fick sluta. Var det inte så?
Ja, han hade väl i en match, en kvalmatch till Champions League som han small under den där knäskålsscenen och sånt, och där Marco fick göra debut.
Precis, Ventspils borta. Vi kommer väl tillbaka
till Marco där sen. Ja, det stämmer.
Jag ställer frågan eftersom jag upplever, och du får rätta mig om jag har fel, men att jag upplever att det nu finns en att det fylls på underifrån i MFF på målvaktspositionen på ett bättre sätt än vad det har gjort på ganska många år. Om man tittar historiskt, om man tittar bak till din tid så att säga, så var det ju mer undantag att ni hade målvakter som kom utifrån. Det var ju, som du sa, Pertti Allaja, så det var ju mer för liksom att lappa och laga där det uppstod hål. Sen efter du slutade så var det ju då Lee Baxter, Mattias Asper, Jonas Sandqvist, Johan Dahlin, Johan Wieland. Målvakter som ju då inte kom från de egna leden. Känner du att det har blivit någon... Är det någon skillnad där? En lång fråga.
Du glömde Robin.
Ja, just det gjorde jag. För att jag glömde Robin därför att jag hade satt honom inom parentes. Han var ett specialfall som var lite både och. Lite av varje.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror nu det går lite grann i vågor, de bitarna där. Det går lite upp och ner. Sen ska man väl säga som så här att... det kanske inte är populärt att säga det, men jag har väl haft lite olika tankebanor kring hur målvaktsprofilen ska se ut än vad den har varit innan här i klubben. Det tycker jag har mer gått över till lite grann så som jag tycker att målvakterna ska se ut och hur de ska agera. Sen är det ju som vanligt återigen... Träning har vi haft en kontinuerlig träning innan på våra yngre målvakter. Med kontinuerlig träning menar jag i varje fall ett par gånger i veckan här. Och det har vi inte haft, vilket vi har fått in nu. Janne, som jag vet var under mig vid den tiden, gjorde så gott han kan, men det är ju svårt för han också att hinna med alla de keeparna som fanns där då. Jag tror nog att kontinuiteten, att få träning och därifrån sen kunna utvecklas, är oerhört viktigt för målvakterna. För du kommer inte ifrån, vi är en individualist i ett gruppspel. Alltså, vi är en grupp människor som spelar, men det är bara vi som får ta med händer här. Vi behöver våra speciella träningar. Även om träningen med fötterna som vi får genom att vara med utespelarna och de har sina träningar är bra. Men återigen så behöver vi vår specialträning. Så det är en viktig del.
Just det som du säger. Förlåt Fredrik.
Ja, då vill jag fråga eftersom du tog upp det själv där. Vad är det för målvaktstyp du vill ha? Hur ska en målvakt vara?
Släpp ni bråka. Ja, alltså tittar vi, jag tittar rätt så mycket, vad händer ute i Europa och liksom vad är trenderna och vad är det nya som kommer ute i Europa? Och återigen då det här med liksom min uppgift är som målvaktstränare, det är inte bara att sitta och liksom rulla tummarna och kasta bollar, utan du måste ut, du måste se vad är trenderna ute i Europa, vad händer, hur, alla de här bitarna. Man ser ju mer och mer nu här trenden under de senaste, jag ljuger inte om jag säger de senaste 10 åren, är att det går till mer och mer och blir liksom målvakter som håller liksom 1,92 plus. Sen finns det undantag som liksom ligger under där, men det finns ju få målvakter kvar i världen som har den längden som jag hade på 1,84. Det finns inte längre. Casillas var väl en av de sista som...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Som la var här nu som börjar liksom 1,82 eller 1,80. Men annars så ser du ju trenden här, den går till längre och längre målvakter. Och fotbollen blir snabbare och snabbare hela tiden. Och liksom återigen, där behöver man titta på lite grann det här med positionsspelet. Och när du då kommer till positionsspelet så är det ju en fördel om du är lite längre som målvakt också, med tanke på räckvidden som jag är ute efter här. Och räckvidden kan du få på två sätt. Antingen är du lång och når långt, eller så är du lite mindre men då rör du på fötterna. Och då kommer du långt också. Kan du då få en lång målvakt att röra på fötterna också samtidigt, så får han en enorm räckvidd här.
Men du, jag tycker det är intressant, för Johan har ju pratat en hel del om att han har, att du har också förändrat, vad ska jag säga, målvaktsstilen på senare år. Och som jag uppfattade även sedan han kom, med att det handlar mer om att stå på rätt ställe än att ta sig till rätt ställe.
Ja, återigen, fotbollen går ju, jämfört med jag spelar så går ju fotbollen jävligt snabbt nu. Ja, det roliga var att jag satt och tittade på en match från 1971, tror jag det var. Alltså herregud vad det gick långsamt. Och så jämför man med nu. Och så tänker jag då efter, hur fan var det när jag själv spelade? Så jag satte på ett gammalt band där vi hade en match. Och då såg man liksom, det var lika långsamt då som det var 71, höll jag på att säga. Men det går ju så pass mycket snabbare nu. Du har mindre tid att kunna agera. Att reagera hinner du alltid göra, men att agera blir ju annorlunda. Och det är där liksom min utgångspunkt börjar. Du måste alltså hinna göra båda grejerna. Och då är det liksom tillbaka till ruta ett. Du måste ha rätt utgångsläge. Du har inte tid att börja flytta dig i målet fram och tillbaka. Jag brukar säga till Johan när han kom hit från Mittjylland att det är slut på att springa maraton för din del nu. Alltså han sprang ju i det här målet fram och tillbaka som en jojo, och liksom där går så mycket kraft och tid till ingen nytta, och framförallt fokus på det du ska göra. Så det ligger ju mycket där man sitter ner och liksom tänker efter. Och återigen, nu kommer vi tillbaka till det vi pratade om innan. Varje gång jag sitter och studerar anfallarna i motståndarlaget så är det ju sådana här grejer jag tittar på liksom. Vad behöver vi träna på dagarna innan vi går in inför matchen och vad är det farliga hos motståndarna som vi liksom behöver jobba med. Och återigen, liksom, det där är ju ett det skiftar hela tiden, det ändras, fotbollen utvecklas, det går snabbare, det kommer nya spelartyper och hela den biten där. Så det är ju rätt så mycket att hålla reda på som målvaktstränare i den här rollen för att kunna informera målvakterna. Det kommer man inte ifrån. Och det är klart att keeparna nu också, och med den här mediala världen vi lever i, det är lättare att få tag i information även för dem. Men sen samtidigt att koka ner det och få det liksom till att fungera, det blir min uppgift här.
Jag funderar också på, eftersom det som du säger, att målvakterna är trots allt individualister i ett lag, så blir ju också deras alltså förmågan att hantera deras personligheter, det känns ju också som att den blir ganska viktigare än vad den blir kanske i det stora kollektivet. Eller den blir mer utpräglad på något sätt. Har du några tankar kring det? För det måste ju ändå vara så att det skiljer sig från hur olika individer vill ha saker och ting och vad de liksom reagerar positivt och negativt på.
Ja, vad ska jag säga? Som målvakt är du fruktansvärt utsatt. Detta vet ju Max om någon. Det är ju lätt att skriva om en anfallare som är helt, helt väck i 90 plus minuter. Men så råkar han stå i vägen för de skjuter han i huvudet och så är han matchhjälte. Så får han 5 stycken getingar och 5 plus och fan och hans mormor. Medan en keeper som då liksom har stått och som en galärslav liksom försökt att freda sitt mål och sen kastar han tyvärr in ett mål och förlorar dem på det. Då är han liksom... ja, syndabocken nummer 1 all times, och det kvittar vilket, alltså det räcker man kommer ut här på hybriden där liksom folk cyklar förbi och skriker liksom okvämliga ord till keeparna medan vi har målvaktsträning där de liksom har noll förståelse för vad vi håller på med. Så det du säger här, det stämmer ju, för liksom vi blir ju en grupp i gruppen. Och vi har ett väldigt tajt förhållande där det, jag tycker i varje fall med de målvakterna jag har haft och med de målvakterna jag jobbar med, är väldigt, väldigt viktigt att liksom verkligen veta hur de känner sig och hur de mår. Och det kan ju vara problem för vissa keeper som kommer hit och man blir, jag ska inte säga närgången, det ska jag inte säga, men jag vill verkligen veta liksom hur de mår för att kunna liksom reglera min träning och min belastning på träningen efter det. Vi blir rätt så tajta, kan jag säga.
Så det du säger, det här med folk som går förbi på rubrin, det är mycket sånt, alltså att det blir snack och kommentarer från supportrar gentemot er?
Ja, och det, ärligt talat, det får du, alltså Max, det får du ta. Det får man. Men jag kan ju tycka också samtidigt att liksom, det är konstigt att det är barn när det går dåligt. De skriker. De skriker aldrig när det går bra. Och det för mig liksom visar hur inkompetenta vissa människor är. Och detta, verkligen, detta är alla åldersgrupper. Så det är till och med liksom unga som gamla som gör. Och det är beklämmande, tycker jag. För liksom, de här keeparna, de lägger ner enormt mycket arbete på det de sysslar med. Och så sen liksom när de där råkar göra något misstag i någon match, så liksom, ja, då duger det inte, då ska det in nytt. Medan liksom, vissa spelare kan liksom match efter match alltså ha en tillvaro som är noll, men ändå så liksom är det hur lugnt som helst. Så det är rätt så psykiskt påfrestande och vara målvakt, faktiskt. För du är rätt så utsatt, det är du.
Hur upplevde du den pressen själv när du spelade?
Ja, den fanns där, det var det ju. Men liksom samtidigt så är jag väl lite grann av den attityden att liksom sådana grejer för mig, det vill mig bara till att göra ännu mer. Och bli ännu mer fast besluten på det jag ska göra. Och liksom typiskt malmöitiskt, ingen jävel ska komma hit här och liksom säga till mig vad jag ska göra. Utan liksom, det är verkligen liksom, det var... bara fortsätta och gnugga på och verkligen vara inne i det.
Men när vi pratar om egenskaper, jag vet inte om vi kan ta det. Jag har ju stått och sett mycket träningar där, som de senaste åren, det vet du. Det har ju varit perioder när du har hoppat in när ni har kört spelövningar och sånt där. Och det har ju varit frapperande ofta där ditt lag har vunnit. Därför att de har haft en retad tiger i målet. En röst som har hörts, en personlighet som liksom har styrt väldigt mycket från målvaktsposten. Är det någonting som är svårt att överföra till dagens målvakter? Är det liksom mycket i personligheten som sitter där?
Ja, det är det. Det kommer du till ifrån. Alltså, jag vet inte. Det är klart att liksom man skulle vilja överföra. Jag snackar konstant med mina keeper om just det här med liksom upp med rösten, prata, styr, visa vad de ska göra. I och med ni har den positionen och den rollen som ni har längst bak där ni ser det mesta. Att kunna överföra en personlighet till en annan människa är rätt så svårt. Det innebär i praktiken att du ska vara en människa kanske som du inte är. Så det, min uppgift är nog mer att försöka få målvakterna att försöka hitta den rollen i sig själva. Och många gånger så lyckas man, många gånger så lyckas man inte överhuvudtaget. Antingen har du det från början direkt eller så får du försöka få in det. Jag gjorde det ju mest för att liksom slippa och kasta mig. Det var ju ingenting annat. Det var ju liksom där det.
Nej, men du kan inte hålla med mig, Johnny. Du har varit frapperande på träningen. Hur du har påverkat när ni har kört spel på små ytor och sånt där. Att ja, du har kunnat lyfta ett lag framför dig. Liksom.
Ja, samtidigt så vet de om att om inte de gör som jag säger så liksom får de problem när de kommer in. Svårare så är det inte. Nej, jag måste skoja. Nej, men alltså, det är klart att det har varit en av mina styrkor sen nästan dag ett. Jag kommer själv ihåg när vi hade en träning här. Jag tror det var den tredje eller fjärde träningen. Första gången jag var uppe i A-laget. Jag stod och skrek på Magnus Andersson. Och liksom, han vänder sig om och tittar på mig. Liksom, vem fan skriker du på typ? Och liksom, där man, då, liksom, man vill all välmening med det hela. Men liksom, är du då inte van vid att höra en röst som liksom hela tiden manar dig till att göra saker och ting. Så det är klart att det blir en reaktion. Men det har alltid funnit i mig, det har.
En sak som jag har funderat på och liksom uttryckt här i podden med jämna mellanrum, det är ju att från målvakt i Malmö FF, åtminstone så länge det handlar om allsvenska matcher, så är det en ganska, det är en lite speciell situation, därför att man har som regel inte jättemycket att göra, men det gäller ju att vara med när det väl händer någonting. Det är ju alltid lättare och göra en bra målvaktsinsats när man har jättemycket att göra.
Det stämmer.
Är det någonting man kan jobba med? Är det någonting som ni jobbar med liksom i det dagliga?
Absolut. Det är lite grann hur du lägger upp själva träningen här. Där man kanske har längre vila mellan belastningar och dylet, och där man kanske till och med kan återkoppla träningen och dra ner tempot på träningen så att keeperna blir varse om till exempel att nu är det skarpt, nu är det inte skarpt. Att verkligen vara påkopplad när du ska vara påkopplad och verkligen vara avkopplad när du ska vara avkopplad. Typ matchflik då, där liksom de 10-15 sekunderna som vi jobbar i skarpt läge och så sen så står det kanske en minut där vi rullar boll och där vi liksom inte har någonting att göra, men där fokus ändå är 100%, men att du är avslappnad. Det kan du göra på träningar och det försöker vi göra så ofta som möjligt faktiskt.
Jag tänkte bara, ska vi ta det också nu här, just det här, hur kom det sig att du började jobba med de defensiva fasta situationerna och när började det egentligen? Ja,
det började väl, alltså det har ju helt, alltså när det gäller keeperna så har jag alltid haft liksom visat vad motståndarna gör på de defensiva fasta situationerna. Det är så från frisparkar, direkta, straffar, hörnor, så har vi alltid haft en genomgång om vad styrkorna är hos motståndarna. Det kom väl mer till sin spets när Rob Kelly var här. Och där han och jag började samarbeta på hörnorna och frisparkerna. Han var ju ansvarig för dem, men han och jag gick jättemycket igenom dem. Han frågade mig liksom, och jag frågade honom också för den delen. Men det blev ju att vi hade ett samarbete, han och jag, i just de här bitarna. Och sen nu sist när Jon kom hit här så frågade Jon liksom om de olika grejerna. Så hade jag förklarat för honom hur jag och Rob hade jobbat. Och på den vändan sen så frågade Jon om jag ville fortsätta. Då. Så vi kör oss, får vi se vart det leder.
Ni har fått viss kritik för att ni har släppt in mycket mål på defensiva fasta. Hur upplever du den kritiken?
Men det är ju sånt som händer. Jag menar på... ska vi gå igenom allting så kan man ju säga det på två olika sätt. Jag tycker att tittar du rent procentuellt och ner för allsvenskan så är det inte så mycket vi släpper in. Under året som vi hade Rob och Ove här, så det ena året då när vi började föra statistik på det, så tror jag vi släppte in en direkt hörna på 100 någonting. Året efter, som var i fjolåret då, så hade vi fem hörnor på fler hörnor emot oss. Och tittar man då liksom hur målen har kommit till, för det är ju det som är det intressanta. Är det mål som motståndarna har gjort genom att de har varit sluga och varit duktiga på att lura oss, så är det ju en sak. Men är det mål vi har släppt in på grund av att vi har varit slarviga i försvarsspelet, den biten där kan jag tycka liksom, den är mer befogad som kritik, för då kan man alltid hitta liksom, vad kan vi förbättra. Kritik ska du ha och kritik måste du kunna ta, för jag menar på det där du förbättrar dig. Hade allting varit guld och gröna skogar och vi släpper in en hörna på 122 eller vad det nu än var, så liksom, det är ju skitbra, ja det är det, men vad gör du då när liksom det blir 5 på 140 eller vad det var? Ja, det är då du får sätta dig ner och så får du titta, vad är orsaken till de här hörmålen vi har fått emot oss? Vad är orsaken till exempelvis att vi har haft 7 straffar emot oss? Vad är orsaken att vi har släppt in 2 mål på frisparkar? Det är lite grann de bitarna vi får titta på. Tittar man förra året har vi släppt in 2 direkta frisparkar. Marco var den ena och Johan var den andra. Så får man titta, vad fanns det för möjligheter för keepare att göra något åt detta här? Och tittar du på indirekta frisparkar så kanske man ska titta, vad hade vi hade haft för bättre möjligheter att förhindra dem? Kritiken, den får du ta. Det är ju part of the game. Det bara är så. Men kritiken ska ju inte vara obefogad. Där man då liksom går ut och säger och nu är det för många hit och för många dit och hela den biten där. Jag tycker inte det. Sen samtidigt, ja, det är klart att vi har släppt in 5 hörnor förra året. Vad är anledningen? Då får man titta på vad anledningen är och så får man jobba på den och förbättra den. Hörnor, frisparkar, straffar, det kommer alltid att ske. Frågan är hur det sker. Är det att vi har blivit försumbara på att vi har varit slarviga, eller är det individuella misstag, eller är det att motståndarna har varit skickliga? Det är lite grann de bitarna man får titta på. Det är där man får liksom säga, är kritiken befogad eller inte? Sen kanske då allmänheten ser det på ett annat sätt. De ser det ju som liksom hörna, mål, vad fan är det som händer? Ja, men varför händer det? Vi har väl lite mer djupgående analys när vi tittar på varför det har blivit ett mål. Det har vi. Och sen har vi ju liksom, vi ska ju säga det positiva i det hela också. Det är liksom om man ser procentuellt hur mycket vi släpper in på de olika fasta situationerna. Det måste man titta på också.
Men vad har du kommit fram till då?
Jag måste faktiskt säga att vi är rätt så skickliga på det. Jag kan tycka liksom att ibland så går det plus, ibland går det minus. Men tittar man rent generellt på hur det ser ut så tycker jag det ser jävligt bra ut. I år har det börjat bra här. Sen vad det renderar i när allsvenskan drar igång och vi ska ut i Europa, hela den biten där. Så då får man ta det då så att säga. Men än så länge så tycker jag vi ligger rätt i positionerna. Vi ligger rätt i det vi sysslar med. Och sen måste man liksom säga det som så att misstag kommer alltid att hända. Några år är det mer, några år är det mindre. Så är det bara.
Jag tänker nu, berör du själv framtiden här? Det finns ju frågor som jag vet att inte minst supportrarna ivrigt undrar över. Jag tyckte själv att Johan Dahlin kanske var som, han har aldrig varit så bra som han var innan han blev skadad här nu. Och han har ändå varit duktig länge. Men vad kan du säga om hans status och hur det går framåt? Och, det är klart att vi alla undrar liksom när vi kan se honom på planen. Jag vet att MFF är försiktiga med den policyn, men du kan väl berätta vad du kan berätta?
Alltså det går framåt med Johan här. Det är vad jag kan säga. Vi har kommit ut på planen och vi tränar. Det är vårt första mål. Och sen får vi ju se liksom, håller det inte. Än så länge har det varit positivt här och det ser bra ut.
Det är så långt du kan sträcka dig.
Ja,
det är roligt att du har pratat så in i helsiken.
Ja, då går vi in på
känsliga saker. Ja, det förstår jag.
Nej, men någonstans, du säger det själv också, alltså det, om jag har förstått rätt så är det i alla fall en typ av, det är en axelskada, det vet vi. Han är opererad. Att det liksom också är att man inte riktigt vet förrän han verkligen är helt rehabbad hur det håller, om jag uttrycker det så. Alltså det är en...
Jag kan inte säga det bättre än vad du gör, Max.
Nej, för många skador, med korsbandsskador är mer tydligt att det tar så här lång tid och så vidare. Men det känns som det finns en annan osäkerhetsfaktor i detta.
Ja. Vi kan ju säga som så här, det är en axelskada och det är en målvakt. Sen tror jag nog att alla förstår liksom att det är en led som vi är väldigt beroende av. Och liksom går allt för fort framåt här kan vara ödesdigert också. Så vi tar det sakta men säkert och följer de råden vi får ifrån vårt fysioteam och läkarteam.
Vågar du, det är också svårt, men du har ju själv haft en korsbandsskada så att säga. Det kommer ju glida uppåt ett år som Johan är borta, det kan man ju redan nu konstatera liksom, från matchspel. Vad betyder det för en målvakt? Och är det någon skillnad gentemot en utespelare att komma tillbaka?
Jag tror nog inte det är någon så stor skillnad för Johan faktiskt när det gäller de bitarna där. Han är en rutinerad kille och har väldigt, väldigt klart för sig vad han vill göra. Så jag ser inte det som något problem överhuvudtaget. Utan snarare tvärtom så tror jag nog att med hans skalle som är fruktansvärt tjurskalle så kommer det bli ännu bättre här.
Det är ju Marco som får bära ansvaret nu och han granskas ju naturligtvis extra mycket i det här läget och följs noga. Och det är lite grann som du säger, minsta misstag kan bli en rubrik. Men om du skulle beskriva hur du tycker han har utvecklats och var han står idag. Vi vet ju att han historiskt har liksom gjort kanske en del sådana där konstiga misstag och så råkade det komma en sån mot Kalmar nu i en träningsmatch också. Men liksom har han, ja, hur beskriver du var han är idag?
Jag tycker Marco går från klarhet till klarhet. Vi måste ha klart för oss att det är två olika typer av målvakter. Det är det som är så rätt så intressant faktiskt. För liksom, tittar du på Johan som målvaktstyp så är Johan den, jag ska inte säga den gamla traditionella målvakt, men den har lite grann av det gamla målvaktsspelet i sig. Duktig på fötterna och hela den biten där som du behöver i det moderna målvaktsspelet här. Tittar du på Marco så är Marco mer en spelande målvakt. By far den absolut bästa målvakten på fötterna i Allsvenskan. Det finns ingen keeper som är bättre än honom i Allsvenskan när det gäller just det här igångsättande spelet bakifrån med hans fötter. Sen har han en helt annan målvaktsprofil än vad Johan har när det gäller de andra, vissa andra bitar, inte alla, men de andra bitarna som ligger runt omkring. Så jag tycker Marco, ni måste tänka som så här också, Marco har ju spelat ett år i Allsvenskan med Trelleborg, sen har han varit i Superettan och spelat med Gais och Trelleborg. Marco är ingen gammal målvakt. Marco har hur mycket som helst framför sig. Felet är här liksom att folk vill ju liksom att det ska vara De Gea vi har i målar eller Oblak eller vem det nu är. Nej. Och det tar tid att utveckla de här keeparna. Man måste liksom se det lite grann här. Att, tittar du på hur Johan var när han var i Marcus ålder så tror jag knappast Johan var där Marco är nu. Utan Marco har framtiden framför sig och här gäller det att ha lite tålamod och man måste ibland man måste ibland acceptera att liksom ett misstag, det sker. Så är det bara. Och återigen, det vi pratade om innan här i början på intervjun. Så fort keeperna gör ett misstag, ja då är det skit. Och gör en utspelare och missar öppet mål, så ja, det var ju synd. Men Marco har det psyket som behövs och krävs för att kunna ta de här stegen som verkligen behövs för att bli en toppmålvakt. Så jag har stort förtroende för Marco när det gäller de här grejerna. Givetvis, vissa grejer kunde man gjort bättre och vissa grejer har han gjort fantastiskt bra här. Det är lite grann tålamod som behövs. Och tyvärr så i dagens samhälle så finns det inte så mycket tålamod. Men jag är starkt övertygad om att Marco kommer bli en bra konkurrent. Eller Marco och Johan kommer bli två bra konkurrenter till varandra.
Om man bara ska säga någonting kort om de två bakom där också. Jag tycker själv att det jag har sett av Mattias Nilsson att han har klivit fram lite mer i år. Och sen så, om jag har förstått det rätt, hela rätt så tappar jag förnamnet, men Elboy betecknas som väldigt lovande. Melko, just det.
Ja.
Han betecknas som väldigt lovande.
Ja. Melko för mig, det är liksom där har MFF en fantastisk framtid här. Det kommer att få en förutsättning återigen att han spelar ut sina kort rätt. När det kommer till Mattias så är väl han den målvakten som i år har tagit enorma kliv. Du snackar in om det här med snacka med försvar och sånt och höja rösten och hela den biten där. Han har ju verkligen en annan Mateta här och verkligen liksom kommit ur sitt skal när det gäller liksom att kunna styra och ställa på matcherna. Mattias behöver matcher och han har fått matcher här och han har visat verkligen att liksom han duger i de här sammanhangen. Så för klubbens del här så gäller det liksom att försöka få ut Mattias och liksom kunna spela kontinuerligt i seniorfotboll. Superettan, möjligtvis kanske allsvenskan, vilket är svårare, men Superettan hade passat honom jättebra och han klarar av den nivån hur lätt som helst.
Skulle du vilja se en utlämning redan nu eller du är det först när Johan är tillbaka?
Som det är nu så måste vi ju ha två målvakter i varje fall här hos oss och då Melker som en backup innan det händer någonting. Men givetvis när det finns tid och tillfälle så ser jag gärna liksom att Mattias kommer ut här. Det gör jag.
Om man fortsätter det här resonemanget, när, om man pratar i väldigt generella termer, när tycker du att en målvakt har sina bästa år?
Oj, puff. Ja, du. Det kan han ju ha egentligen.
Undantag finns ju såklart. Men,
ja, det finns där. Jag tror nu liksom när du, det är en kombination här av att liksom kunna hantera olika situationer på rätt sätt. Återigen, vill återkoppla till Marco här där vi har en keeper som Marco, han kan liksom, du nämnde Kalmar Max här, där han liksom missbedömer en boll och den tar stolpe och så tar det hans ben in och sen efteråt så gör han ändå en till två bra räddningar och han kommer ut på inlägg. Det är de här bitarna jag tittar på. Det är många målvakter som råkar ut för såna här grejer och som då mitt i alltihopa försvinner in i sitt skal och inte vågar längre ta någon form av initiativ eller någonting överhuvudtaget. De blir väldigt passiva, de står på linjen, de agerar inte längre utan de tycker mest liksom allting är jobbigt och besvärligt. Men för att återkoppla till din fråga, när man är i sin bästa peak, det kan jag inte säga. Det kan börja när de är 20, det kan börja när de är 22, det kan komma när de är 27. Det är svårt att säga, men jag kan säga som så mycket att ju mer du står och med åldern, där får du liksom in rutinen och liksom det byggs på mer och mer. Det märks ju väldigt tydligt här nu att liksom keeprarna håller länge, så länge de kan hålla sin fysiska status. Så liksom, där är ingenting jag kan säga att det är ditt eller datt.
Tycker du att svenska klubbar generellt har lite för lite tålamod vad gäller den saken? Jag tänker att det finns ju både i Allsvenskan och i Superettan, alltså har det varit periodvis ganska gott om målvaktsimporter som man har känt att...
Ja, jag håller med dig. Och varför jag håller med dig är liksom att tyvärr så finns ju inte det här tålamodet som vi pratade om innan, att liksom låta keepern göra det här misstaget och ändå känna förtroendet. Och det spiller ju över sen liksom ner på kanske även lagkamrater och dylet där lagkamraterna börjar ifrågasätta. Och många gånger så kanske lagkamraterna skulle själva titta sig i spegeln. Vad har de gjort för att kunna förhindra eller förbättra situationen för målvakten? Men så som du säger här nu, ja, det har varit en hel del importer här. Har vi målvakter? Ja, jag tycker faktiskt att det finns ett par stycken att ta av. Vi har ju målvakter som är yngre, som är ute och flänger i England och i Danmark och gud vet inte allt. Och liksom, de kommer lika bra att vara här hemma bara man hade gett dem chansen, kan jag tycka.
Jag tänker om vi bör snart närma oss en avrundning så att säga. Men vi har pratat med målvakter. Jag tycker du kan gott säga lite vad du känner inför säsongen. Vi är ju ganska många som tycker att det har varit ganska knackigt. Det är väl bara att erkänna under försäsongen och kuppen här. Men hur ser du på det så här långt och vad ser du som gör att det här kommer att vända?
Vända och vända. Jag menar på... Det är klart att liksom kuppen är ju en fantastiskt stor besvikelse. Det kommer man inte ifrån. Vi möter ju lag som i normala fall ska vi slå dem. Jag tycker det har sett bättre ut här nu mot slutet. Och jag tror nu liksom att allsvenskan är ändå lång. Det kommer man inte komma ifrån. Jag tror det är viktigt att vi här och nu i början verkligen... hänger med i toppen på tabellen här för att inte tappa för mycket mark så att säga. För jag tror nog att vi har en rätt så tung höst framför oss med kval och dylet till Europa och spel i Allsvenskan. Men att vara orolig för att liksom inte laget ska hålla och hela den biten där, det är jag inte överhuvudtaget. Utan precis som vi pratade om innan i början, det går i vågor, det går upp och ner. Ibland är det bättre, ibland är det sämre. Men till syns och syvende så ska matcherna spelas. Och jag kan ju tycka liksom när vi når sommaruppehållet här, då kan man ju sätta sig ner och summera vad var bra och vad var dåligt. Och så får man agera därifrån.
Yes.
Ja. Det var klara besked. Vi MFF-podden kommer att komma tillbaka här någon gång i nästa vecka inför den allsvenska starten. Johnny Fedel kommer med största sannolikhet inte att vara med då, om han inte tvingar sig in. Då gärna vill vara med igen. Då ska du tippa allsvenskan och sånt, men det kanske du inte vill.
Nej, tippa. Jag är svindålig på tippa.
Ja, det är vi också, framförallt Max. Men
jag får alltid.
Det hittar han inte oss. Nej, det ska du, vi ska inte tvinga till. Vi återkommer. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 241 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Johnny Fedel och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.